En intellektuell bragd har boken kallats och den gör nu sitt segertåg över världen. Men vad är det Martin Hägglund skriver om? Och hur kommer det sig att en bok om demokratisk socialism och andlig frihet tagit sig så långt utanför väggarna på det anrika amerikanska Yale University där Martin Hägglund är professor? Häromdagen gick jag in i en bokhandel och jag fick leta ganska länge för att hitta det jag sökte, även om det var en alldeles nyutgiven bok. Men väl exponerad stod den, Martin Hägglunds 500-sidiga Vårt enda liv, sekulär tro och andlig frihet. Han har akademisk stjärnstatus i USA och frågan, blir han också profet i sitt eget land? Insikten om livets bräcklighet och ändlighet leder honom hur som helst till en politisk vision som ifrågasätter det rådande ekonomiska systemet i grunden. I filosofiska rummet så har jag idag samlat tre Hägglundläsare. Petra Karlsson, docent i teologi och lektor vid Teologiska högskolan, Enskilda högskolan. Välkommen.
Tack.
Bredvid dig sitter Hynek Pallas, författare och kritiker. Och på din andra sida finns Göran Greider, författare och chefredaktör på Socialdemokratiska Dala-Demokraten. Ja, vad säger ni? Varför har den här boken blivit en sån framgång? Vill du börja, Göran?
Ja, jag tror att det finns en enorm uppdämd efterfrågan efter passionerade tankar och utläggningar om detta liv, om hur vi bör vara och handla i världen. Och dessutom, och det tycker jag är fascinerande med den här boken, han lyckas knyta ihop en slags livsidé där med ett politiskt, en politisk värdering. Och först grubblar jag länge över hur det hängde ihop egentligen, men jag tycker att det hänger ihop. Samtidigt får jag erkänna att jag känner mig lite pressad av den här boken också.
Du får utveckla det senare. Petra, hur förklarar du genomslaget?
Jag tror också att det finns en längtan efter det här. Jag tror att han lyckas sätta ord på någonting, en slags frustration som många av oss delar. Och det är väl den här upplevelsen av att ju mer effektiva vi blir, desto mindre tid får vi över. Hur kommer det sig att vi effektiviserar våra samhällen? Vi försöker arbeta på våra egna karriärer för att bli duktigare och bättre, men likväl så får vi aldrig skörda den där härliga, sköna tiden tillsammans, eller det som verkligen, tiden för det som verkligen betyder någonting. Så det tror jag är det ena. Han liksom förklarar ju hur det där hänger ihop och ger också faktiskt en lösning på problemet. Det andra kan jag tänka är att i klimatkrisens tid, under klimathotet, så är vi desperata efter. Vi är öppna för en sån här storvulen lösning. Jag menar, han vill ju ändra hela världen. Och jag tror att liksom vi kollektivt så vet vi någonstans, ja, men vi måste ju ändra på allt. Och här kommer någon som faktiskt talar in i det.
Hynek.
Ja, drömmen om utopier ska ju aldrig underskattas. Jag förstår verkligen varför det landar så i vår tid. I synnerhet i det i USA ska man först säga att boken, det är verkligen där den har landat med en supersmäll. Det är liksom ett samhälle som slits sönder i sin politik och ekonomi just nu. Så där är det ju verkligen direkt förståeligt. Och det här har ju Hägglund också pratat om i intervjuer, hur studenterna kommer till honom och vill tala om tro och andlighet och livet. Men jag tror också att man ska liksom gå till kärnan. Det handlar ju också om arbete. Och det finns flera faktorer just nu som är väsentliga att förstå. Alltså att viljan att förstå varför vi ser populismen till exempel. Där Hägglund är inte ensam här, även om andra böcker kanske inte handlar om tro. Som Michael Sandels Tyranny of Merit som kommer nu, som ifrågasätter meritokratin. Nina Björks Om man älskar friheten som går in på liknande frågor. Jag tror inte det är bara demokratiska socialister som ägnar sig åt frågan, men den är ju brännhet, att återvärdera. Sandell talar till och med om att återföra heden in i arbetet. Det är inte heller första gången i historien, men det är helt förståeligt så som samhället ser ut idag och arbete.
Hur landar den här boken hos dig då?
Ja, den landade väldigt tudelat. Jag läste den redan när den kom på engelska och var otroligt förtjust i det han gör som litteraturvetare. Hans läsningar av C.S. Lewis, Augustinus, Knausgård, kanske särskilt Kierkegaard och Abrahams offer. Att det här var en njutning, det existentiella projektet, det här sekulära troprojektet, diskussioner om tid. Varför varför offer till exempel spelar roll för oss som människa, varför Gud inte kan förstå människans moral, även om jag förstått av teologers interventioner i det här att allting kanske inte är korrekt i liksom teologiska sammanhang, så fick jag väldigt, hade väldigt, väldigt stor behållning av hans sätt att förhålla sig till hur Knausgård just det här fäster blicken, hur han skriver fram att leva i nuet. Det är en stor behållning. De här hundratals sidorna är verkligen riktigt, riktigt bra.
Men jag anar ett män.
Ja, det här männet är så gigantiskt att det liksom självt, alltså det var en, jag vill inte tala om det som en stor sorg för det är patetiskt, men den marxistiska delen av boken, om vi ska etikettera den så, det vill säga hans politiska projekt, jag beskriver det i min recension, från att ha varit en så otroligt mänsklig bok och förstå människan, så går den mer och mer och mer och mer till att människan är ett tomt skal för hans utopiska projekt. Den är abstrakt, han förstår inte längre människan. Och jag var helt, alltså jag var ilsken när jag hade läst klart. Så landade det hos mig.
Hos dig då, Petra?
Jag förstår precis vad du menar där, Henrik, med den här känslan av att det blir mindre och mindre närvaro, relation och nerv. Det här lidandet som står så mycket i centrum i den första delen av boken, det nämns nästan inte i den andra delen. Men för mig så, jag blev jätteglad när den boken kom. Jag tycker det är helt fantastiskt med någon som vill skriva djupt andligt och djupt politiskt och visionärt och som vågar ta i de största frågorna och som tar sig tiden till det och som låter det liksom, låter de här tankarna få ta plats över många sidor och dessutom att det här är en immanent förståelse av tro. Sen blir jag, det är massa saker som jag reagerar på och som jag blir provocerad av, och bland annat så är det ju, blir man lätt provocerad som teolog av det faktum att han inte förstår att samtida teologi faktiskt liksom omfamnar detta och fler, hans läsningar av Augustinus. Liksom. Ja, men det är gjort på det sättet tidigare. Och på så sätt så upplever jag väl att han skapar liksom en onödig polarisering. Framförallt då i USA där jag vet att teologerna kämpar med näbbar och klor för att försöka visa att nej, vi är inte bara de här karismatiska evangelikala Trump-älskarna, liksom, utan det finns alternativ inom teologin. Och där har ju den här boken då kommit och verkligen liksom smält igen de dörrarna, så att säga, för att här återigen så markerar man liksom skillnaden mellan den sekulära tron och den religiösa tron, så en gång för alla.
Och hos dig då, Göran?
Ja, för det första vill jag väl instämma i det här med att det var fantastiskt att läsa att han utgår från de här, från litteratur helt enkelt. Alltså det är fantastiska nyläsningar av Augustinus och Knausgård och alla möjliga passerar revier. Och det där ger, för mig är det liksom en landningsyta där som annars skulle ha känts lite mer abstrakt det hela. Det måste jag ju säga. Och det, här får man ju tillfoga, det är inte bara det att han skriver om litteratur, det är också så att han har ett litterärt språk i viss mening. Det är ganska hamrande kan man väl för sig säga, så att det kan bli entonigt ibland. Men just att de här stora orden som hängivenhet, tro och sånt där plötsligt får en stor levande kraft. Vilket du sällan får. Jag menar, det enda jag kan jämföra med här, det var när jag första gången som väldigt ung läste Jean-Paul Sartre. Sådär, va? Dels den här första fasen, sen också när han blev marxist. Och just när han kunde kombinera, nu tänker jag på Sartre, men det gäller även Hägglund här. Alltså, när man kan gå, tycker jag, med logiska steg från att formulera en syn på hur vi bör leva och sen översätta det till hur vi bör ordna våra samhällen. Därför att det är där, på den punkten som det strandar för det mesta. Alltså vi kan inte få ihop våra egna liv. Jag kan inte få ihop mitt liv. Jag är socialist. Jag har svårt att få ihop mitt liv med de visioner jag har på olika sätt. Det strandar på allt möjligt. Och där tycker jag väl att det fanns en sorts logisk nödvändighet i detta, att han bejakar det tidsliga, den ändliga tiden som dömer oss till frihet och ansvar. Och sen för han över detta till en på sätt och vis nyläsning av Marx, kan man säga, där han konstaterar att ett nytt samhälle, eller ett mer fritt samhälle, måste bygga på en annan syn på att vi äger tiden. Och denna tid i detta samhälle vi har nu stängs in i ett produktionssätt där profit och mervärde och lönarbete istället styr för istället för att vi äger den tid vi faktiskt har på jorden. Och det där tycker jag är spännande.
Vi ska återkomma till det, för han ägnar ganska mycket, många sidor åt just det här med tiden på olika sätt. Men vi ska höra lite hur han själv förklarar det här genomslaget. Så här berättar han i sitt sommarprogram som sändes i augusti.
I vårt enda liv, som boken heter på svenska, förbinder jag existentiella frågor om liv och död med grundläggande politiska frågor. Att en bok vars hjältar i Hegel och Marx skulle bli en bästsäljare och diskuteras av en bred allmänhet hade varken jag eller min förläggare väntat sig. Men det säger något om det historiska ögonblick som är vår samtid. Genom klimatkrisen har vi blivit akut medvetna om att inte bara våra individuella liv utan själva villkoren för vår kollektiva existens är fundamentalt bräckliga. Ja, än viktigare, vi har blivit medvetna om att vårt sätt att leva, sättet vi producerar och konsumerar varor, är orsaken till de klimatförändringar som hotar jordens ekosystem och vår egen fortlevnad. Politiska frågor om hur vi bör organisera våra samhällen, hur vi bör arbeta och leva tillsammans. Dessa frågor har därigenom återuppväckts med en förnyad kraft.
Så långt Martin Hägglund själv. Ja, där sammanfattade han lite av vad ni faktiskt redan har varit inne på. När man läser den här boken så inser man att insikten om livets ändlighet, det är en sorts grundbult som allting vilar på. Varför trycker han så på det?
Därför att i slutändan är det ju för att vi ska förstå att om vi tar denna insikt på allvar, alltså att vi är i tiden, vi kan inte ha tillträde till någon evighet eller någonting, då måste vi reformulera våra liv och även hur vi ser på samhället. Så att, det där tycker jag är rätt fascinerande, att han binder samman den här, ja, det är slags religionskritik han har, fast det är egentligen, han säger själv att det inte är den här typen av nyateistisk kritik, utan han försöker förstå hur ett samhälle frambringar dålig religion, om man säger så. Så det är ett annat sätt att agera. Och det där tycker jag nog, alltså tiden, den ändliga tiden, när vi inser detta på fullt allvar och vi verkligen drar konsekvenserna av det, då hamnar vi i en helt annan situation. Därför att vi har alla, vi enskilda människor har reservutgångar. Jag har det också, så att säga. Fast jag verkligen bejakar den här filosofin här, så känner jag detta att de där reservutgångarna, de känns lite blockerade efter att ha läst Hägglund här.
Peter.
Ja, men det är väl också så att han, för det är ju precis som Göran säger, att den här ändliga tiden, vi måste få upp ögonen för detta, men det är ju också så att det är ju det, han menar att det är ju det vi redan lever för. Mm. Alltså det är därför våra liv står på spel och känns viktiga för. Så det är därför relationerna känns viktiga. Jag skulle inte liksom bråka med min man om jag inte trodde att det fanns liksom, att vi hade, men det är ju den här tiden vi har tillsammans, vi måste ju reda ut det här nu, för sen kommer vi inte ha varandra liksom. Och på så sätt så blir det ju också så att han får den här typen av anspråk som predikanter har haft i alla tider, det vill säga, ni tror redan på mitt sätt, ni har bara inte fattat det ännu.
Ja, liksom.
Innerst inne så är ni alla sekulärt troende. Och det är det som är grunden i att vara människa. För att vi vet att livet är begränsat, det står på spel här och nu, och därför så måste vi engagera oss. Men när vi distraherar oss från det, precis som Göran säger här, att man liksom har det sina olika liksom, distraktioner bort från det faktum att man ska dö, liksom, så riskerar vi också att förlora blicken för det, och i ett ekonomiskt system där vi dessutom ytterst sett liksom, strävar efter den här nya guden tillväxt, liksom, så dras vi hela tiden utifrån det som är liksom, ja, men, den tid vi faktiskt har att förvalta som är här.
Hur ser du då på det här? Att han verkar ju ändå tycka att samhällskritik börjar i någon sorts religionskritik.
Ja, jag tycker ju att det är jättehäftigt. Det, är ju, ja, det finns ju tusen olika sätt att vara religiös på och vara troende på. Och det sätt som han presenterar här, det är absolut inte främmande, framförallt inte i samtida politisk teologi. Den här typen av analyser av samhällsstrukturerna, det kapitalistiska samhället som en form av, en variant av det kristna, där vi tidigare hade, vi tog för givet den högsta sanning som var Gud, och nu tar vi för givet den här högsta sanningen som är tillväxten eller som är och som vi på något sätt då inte den här mammon som vi vet ju inte riktigt ens vad pengar är liksom. Detta något märkliga som vi inte ens kan ta på liksom. Men som vi likväl liksom underordnar oss då. Och den där typen av analyser har ju gjorts från teologiskt håll, och man har också hävdat, precis som Hägglund gör, att nej, men vi måste vända oss bort ifrån den här föreställningen om det transcendenta och istället se Gud som någonting immanent, någonting som uppstår i den här världen. Så att de där rörelserna har ju redan gjorts.
Det är otroligt vackra formuleringar också när man säger sådana saker som att, vad säger han, paradiset finns mellan oss eller det gudomliga finns mellan oss och inte ovanför eller under eller något sånt där. Så är det ju verkligen. Men jag får en känsla av att det viktiga han ändå gör här, det är att han försöker fatta vad det skulle innebära om vi verkligen radikalt avstår från idén om evighet. Radikalt avstår från idén om att det kanske ändå är någonstans att vi kan träffa våra döda i ett senare skede eller någonting. Om vi radikalt avstår från den där idén, vad händer då med oss? Och där tycker jag han har en enorm poäng när han säger detta, att det är just i det ögonblicket då vi inser evighetens icke-existens som vi faktiskt döms till att känna omsorg med andra, inse vårt bräckliga liv och allt det där som han skriver om så vackert. Alltså det är någonting där är han ju predikant på sätt och vis då. Men det är, jag tycker det är en bra predikant, får jag lov att säga.
Han är absolut predikant. Han har ju...
Tycker du att han är en bra predikant, Tinek?
Han är tveklöst en bra predikant, och det är ju en av de sakerna som oroar mig här. Jag instämmer med det mesta som har sagt. Jag skulle tillägga att man kan liksom ta namnet på den här boken Vårt enda liv och säga ta tillvara på ditt enda liv. Det är ju verkligen korsdygnsbonaderna i våra hem som han blåser upp till med smartness. Liksom.
Ja, det gränsar till carpe diem.
Ja, det är väldigt mycket carpe diem i det här. Tyvärr, men samtidigt så är det tilltalande. Det är liksom en självhjälpsbok för intellektuella, men det är det här. Jag har skrivit om det också. Det är just det här som gör det så otroligt bedrägligt. För att det blir som en manual till problemet med utopierna. Här talar vi om att mammon är något som liksom inte existerar. Men existerar utopin om en frihet som vi ska skapa om 3-4 generationer? Det är ju en frihetsbegrepp dessutom som han formulerar genom boken, som man kanske inte eventuellt håller med om som ett frihetsbegrepp och så vidare. Så att han är en skicklig retoriker, i alla fall i första halvan av boken. Den svajar i stilen onekligen. Och en duktig predikant. Men han lyckas inte övertyga mig, framförallt inte i den debatt som borde föras i andra halvan av boken och som inte förs. Och där faller redan, där blir han ett större, där blir större problem. För där är han fortfarande predikant, och där ska han inte vara predikant.
Alltså, jag kan inte riktigt hålla med. Jag tycker inte heller att det här begreppet utopi är riktigt tillämpbart. Jag vet inte om man använder det så mycket egentligen. Ordet utopi, jag minns inte.
Ja, han säger ju själv uttalat att detta är inte en utopi.
Nej, jag säger, men, ja, precis,
men,
bra.
Tack. Samtidigt så är det naturligtvis så att när han med de här starka orden som ju kommer ibland på slutet, jag tycker det är så fascinerande, när han själv liksom, då är han redan inne i den här nya världen. Mm. Och det handlar ju om hela världen och hur den ska organiseras.
Och det där
då är han liksom där, och då är vi väl ändå i någon typ av utopisk framgård.
Ja, men utopi är en plats som inte finns. Ja, det är rent språkligt, och det är inte riktigt det han syftar på. Så jag är inte säker på att, för det finns en lång tradition av utopikritik som har varit vanlig nu i 30 års tid, som har varit väldigt tröttsam, för den har infört ett tankeförbud mot att tänka sig andra samhällen och sånt där. Det är liksom hela den poststrukturalistiska grundnerven här. Vi ska icke tänka oss ett annat samhälle, för då hamnar vi i det totalitära. Och det där tycker jag han sopar bort över brädet på ett väldigt bra sätt, just genom att skippa ordet utopi.
Ja, men det är, oj. Alltså bara för att han inte använder ett ord eller omdefinierar demokrati och frihet så att det passar honom, så betyder det ju inte att demokrati och frihet betyder det, i alla fall jag lägger i värderingarna i den här boken, eller att det inte är ett utopiskt projekt. När han talar om att behovet av att omdana alla institutioner, alltså tutti i samhället, för att vi ska få en annan syn på till exempel frihet och tid, ja, då är det klart att det är ett utopiskt projekt. Jag förstår precis vad du menar, och jag vill också komma in på det här att den här slentrianmässiga idén om att men det här blir bara totalitärt och vi ska sopa av, jag blir väldigt ofta bemött med det också när jag kritiserar demokratisk socialism. Mm. Och ofta handlar det om utrymmesbrist, att inte kunna ta väldigt viktiga dialoger kring det här. Och det är egentligen det jag vill komma in på med andra halvan, där han borde kliva tillbaka som predikant och bli och föra en dialog. Det här förenar Hägglund med flera andra demokratiska socialister idag. Det är att de säger Marx har blivit missförstådd, socialism har aldrig prövats teoretiskt eller praktiskt, tjuff, och så har man inte en diskussion. För man gör det påståendet. Okej, fair enough, man gör det påståendet. Men, och här är något som jag brukar kalla för det, liksom, det koloniala, och det brukar öststatsforskare också säga, det är att du har en hel region som på olika sätt har levt med någonting som åtminstone kallades för socialism. En rik tradition av intellektuella debattörer, dissidenter där som har förhållit sig till vad frågan är. Samtidigt som Martin Hägglund sitter på Manhattan och drömmer om demokratisk socialism så pågår det nu i Tjeckien en historikerdebatt. En debatt initierad vänsterifrån för att just förstå vad var projektet, vad i diktaturen var socialistiskt, och nu gör jag sådana här finger quotes. Vad är arv från marxismen? Vad är problem? Och försöker att förstå de här sakerna seriöst just för den politiska samtiden. För att de ofta blir smutskastade högerifrån. Och nu tror inte jag att en Yale-professor så har så bra koll på tjeckiska debatter, men 70-talet såg flera tunga essäer som är välkända idag som tog itu med exakt samma sak. Och jag har med mig här, och det kan ju ingen se, men det är Václav Havels, alltså den senare tjeckiska presidenten, en essä som heter The Power of the Powerless, de maktlösas makt. Den gavs aldrig ut på svenska, och den brukar kallas för grönsakshandlaressän. Många känner till den under det namnet, från 1978 är den. Och den handlar om, den utgår nämligen från en grönsakshandlare som varje morgon kommer till jobbet och ställer ut sina grönsaker, och så ställer han ut skylten där det står proletärer i alla länder, förena er. Och sen diskuterar Havel, varför har ideologin dött i det här samhället? Varför är den borta? Varför går man liksom through the motions? Och sen går han igenom alla de här frågorna, men en stor del av Hägglunds frågor. Behovet av en existentialistisk revolution, det autentiska livet. Och sen pekar han på precis de problem i det Hägglund tar upp med, till exempel, vad innebär det om budskapet om vad som är sanningen, alltså hjärtat av sanningen, kommer från hjärtat av makten? Vad innebär det när produktionsmedlen ägs gemensamt och budskapet kommer med grönsakerna till grönsakshandlaren? Vilket utrymme har den här personen för frihet i det samhället att ställa sig utanför någonting? Här skulle jag kunna fortsätta, och det tänker jag inte. Men jag rekommenderar, det här är en essä som har börjat poppa upp här och var, framförallt bland liberala. Och jag tror att många inom vänstern skulle ha stor användning av att gå mer i dialog med det här, för där finns det också väldigt mycket överensstämmande.
Men är det det vi har gjort inom vänstern? Alltså, nu talar jag för en hel grupp här som jag vet inte om man vill godkänna att jag gör det, men i alla fall, det är ju detta som vänstern har sysslat med väldigt länge, och det har faktiskt lett till att vi har slutat med systemkritik av det samhälle vi har som idag är globalt kapitalistiskt. Idag är det ju verkligen den här tesen som presenterades på 90-talet om att historien har tagit slut. Nu har det blivit liberalt alltihop. Det där var ju förödande för varje idé om en främmande blick på det system vi har. Och det är det som Hägglund återupplivar här. Och då tror jag för sig att du har rätt i att vi ska alltid ha med oss den här långa, halvsekellånga erfarenheten från det här socialrealistiska experimentet som gick fullständigt åt skogen. Det måste man ha med sig om man ska vara en medveten människa. Men vi måste ju ändå ha möjligheter att efter 30-40 år här börja om och försöka se det samhälle vi har. Och det tycker jag du missar där.
Nej, men det gör jag inte, utan jag menar att när man bygger upp en, försöker skapa någonting nytt på basis av Marx, då kan man inte bara säga Marx har blivit missförstådd, socialismen har aldrig prövat sig teori och praktik, punkt. Utan man måste också gå i dialog med de som har fört det här. Det spelar ingen roll, men jag vet att en tidigare vänster har gjort det. Men de här millennial socialismprofeterna, de har inte med det. De har inte med. De anser inte att det behövs, uppenbarligen. Och jag anser att den dialogen alltid behövs.
Ja, men det ska alltid finnas där, tror jag. Men jag tror att det är också viktigt att, alltså, vare sig man är litteraturvetare eller statsvetare eller samhällsfilosof, så finns alltid möjligheten att gå tillbaka till kärntexter, börja om med dem och se vad som händer. Och det är faktiskt det han gör här, tycker jag, när han läser den unge Marx framförallt, men även den Marx som skrev på 1850-talet. Och då händer det någonting här. Jag tycker att det här är bland det mest händelserika faktiskt i samhällsfilosofin som har kommit på länge. Även om jag har nu massa invändningar som vi får dra senare.
Säger alltså Göran Greider i Filosofiska rummet, som idag har filosofen Martin Hägglunds uppmärksammade och hyllade bok This Life som utgångspunkt. Enligt tidskriften The New Yorker, en ambitiös förening av filosofi, andlighet och politik. Och frågan är alltså hur de här tankarna landar i Sverige när de nu presenteras här i den utvidgade svenska upplagan Vårt enda liv, en sekulär tro och andlig frihet. Vi möter i den här boken tänkare som Marx, Hegel, Martin Luther King. Och här i Filosofiska rummet möts Petra Karlsson, teolog, kulturkritiken Hynek Pallas och samhällsdebattören Göran Greider. Frihetsbegreppet har vi varit inne på. Och det är ju en central punkt i Martin Hägglunds bok. Han pratar om frihet, men han pratar också om fritid. Och det är inte samma sak som fritid hos Martin Hägglund. Ska vi prata lite om fritid? Vad säger du, Petra?
Ja, frihetens rike och nödvändighetens rike. Jag tycker det är fantastiska begrepp han introducerar där. Det är ju då, precis som du säger, inte, det handlar inte om den här fritiden som ska vara fylld av spännande upplevelser och dyra resor. Utan den fria tiden, det är den tid vi har att ägna oss åt det som uppslukar oss, det som är ett ändamål i sig, när jag har tid att reflektera över vem jag borde vara och vad jag borde göra utifrån detta. Och det där utrymmet, det önskar han då i den här visionen som han har, ska kunna utökas, medan nödvändighetens rike, det som vi måste göra, det som vi bara måste fixa till för att allt ska funka, det ska liksom krympa. Och då besvarar han ju också den här frågan om den här märkliga ekvationen kring hur kan det komma sig att vi blir mer och mer effektiva och ändå får mindre och mindre tid i frihetens rike. Hur kan det komma sig att nödvändighetens rike liksom bara breder ut sig?
Ja, det är bra talat här. Nej, men där, alltså, de här begreppen nödvändighetens rike och frihetens rike, det är ju... Det är väl Marx nästan och kanske Hegel som har använt sig av det där från början. Och för min del har det alltid varit två fantastiska begrepp att använda för att förstå vad vi gör. Och då är det ju också så att även en rad liberala tänkare som Keynes till exempel tyckte det var jättekonstigt att ekonomin blir bara bättre och bättre. Mina barnbarnsbarn borde åtminstone kunna behöva arbeta enbart 2-4 timmar om dagen eller något sånt där. Varför inträffar detta aldrig? Och det är där som Martin Hägglund ändå har en idé här om att vi har inte makt över tiden. Därför att tiden är innesluten i den logik som råder i nödvändighetens rike. Och den flyttas över till det som skulle kunna vara frihetens rike. Och det är därför som man är tvungen att fortsätta sin tidsfilosofi där in i den politiska filosofin. Därför att han ser ett stort hinder för att vi ska kunna tillägna oss den här andliga friheten. Det nödvändiga villkoret för detta är att vi frigör oss från lönarbetet. Alltså det arbete vi utför som inte har ett eget, inte ett ändamål i sig. Och det där tycker jag är en fantastisk steg han tar där. Det tycker jag inte någon har gjort riktigt på det sättet förut. Alltså.
Nej, men det han menar är ju att eftersom att vår tid, vår arbetstid, det är det som vi investerar in i det ekonomiska systemet, så borde ju det vara så att det som vi då får ut av detta, det borde vara fritid. Mm. Men det är inte fritid, utan det är tillväxt.
Ja, det är fritid
ja, det är fritid. Ja, men precis. Ja, och eftersom att tillväxthetsen, den kommer liksom aldrig att nöja sig, och den kommer bara att kräva mer och mer arbetstid. Mm. Och därför så kommer vi aldrig liksom att kunna skörda den här fria tid. Men om vi då istället höjde värdet av den fria tiden, om det var det som var hela målet med vårt samhälle, ja, men då skulle det faktiskt vara det som vi också kunde få ta ut som lön, så att säga, för vår möda.
Filosofiska rummets producent i Malmö, Thomas Lundekvist, intervjuade Martin Hägglund för ganska precis ett år sedan i Filosofiska rummet, så det kan man lyssna på om man vill. Och då kom man in på det här med både fritid och andlig frihet. Så här säger Martin Hägglund.
Precis som med tron så betyder andlig här ingenting
övernaturligt, utan det andliga betyder att vi andliga varelser betyder att vi är sociala och historiska varelser. Det var så filosofen Hegel använde termen, och han spelar en väldigt viktig roll i boken. Så idén är att liksom vi är andliga djur, vi har andlig frihet, inte för att vi har några övernaturliga egenskaper, utan för att vi kan ställa oss frågan om vad vi borde göra, vem vi borde vara, vad som är värt att göra. Så att här gör jag en väldigt viktig distinktion mellan den typ av frihet som andra djur som vi känner till har, den typ av frihet som vi har.
Ja, hur ska man då använda den här fria tiden som han ändå skriver mycket om och som du pratade om alldeles nyss, Petra?
Ja, den fria tiden ska man ju använda till att leva i den ovisshet som det innebär att vara en ändlig varelse, och att aldrig riktigt veta vad man ska göra egentligen. Och det där är ju någonting som är, för mig är det här också djupt teologiskt. Det finns en samtida teolog som heter John Caputo som har skrivit om Augustinus, gjort en lite liknande läsning som den Hägglund gör här. Och där är ju, och Caputo landar ju detta att liksom, när vi får gå in i Augustinus bekännelser så som Hägglund gör här, då är det ju så vacker litteratur när vi får läsa de här mångtusenåriga texterna med en människa som verkligen sitter själv och grubblar också och liksom delar sitt eget sökande med oss som läsare. Det vi får vara med om då, menar Caputo, liknande det som Hägglund säger, det är en sökande människa som stannar i själva sökandet. Och det är det som är att vara religiös. Det är det Gud är frågan. Liksom. Och att vara en troende människa, det är att leva i frågandet. Och det är på något sätt det som är den här, det vi ska ägna vår fria tid åt. Liksom. Inte att söka Gud, men att just fråga liksom, vad är det vi vill göra. Och att också då få ägna oss åt det som verkligen betyder någonting i våra relationer och i allt det här som vi kommer att förlora en dag.
Jag skulle vilja citera Martin Hägglund. Han skriver så här: det liv vi lever, den samhällssyn vi upprätthåller, kommer alltid att bero på oss och vad vi gör med vår tid. Självmedvetandets form är därför en villkor för att vi ska kunna stå till svars inför andra och även för möjligheten till självkorrigering eller självförändring, som skriver han. Mm. Vad tolkar ni in i detta, eller vad vill han säga, Hynek?
Förlåt, jag vill backa till, jag liksom lyssnar på alla de här fina fraserna om den fria tiden och allt detta, och jag vill bara vara den liberala partypoken och säga att för mig är det inte frihet att staten gemensamt, eller ett gemensamt vi, bestämmer vad vår fria tid är när jag har min fria tid. Det är också det här man hela tiden måste komma ihåg, att det här projektet har ramar inom vilket vi nu diskuterar väldigt, väldigt fint och bra vad vi ska göra vår fria tid. Men en fri tid som jag anser att jag mycket bättre fyller i ett fritt samhälle, där jag fyller den, där samhället är fritt, inte där ett gemensamt vi bestämmer när frihetens olika sfärer ska existera. Jag tycker det är en väldigt viktig distinktion.
Ja, det finns allt möjligt man kan säga om det där, men jag kan ju nämna, alltså för min del, vad jag faktiskt upplever som en stressande inslag i Martin Hägglunds, alltså man kan ju läsa den som, och det kanske du gör, Hynek, lite grann. Man kan läsa den som en aktivistisk bibel, en bibel för aktivismen, det vill säga, när man tittar vilka som är de vanligaste orden i den här boken, så är det döden, sätta på spel, risk, allt ska vara risk, annars är det inget liv nästan, och det där stressar mig till en milda grad, därför att jag orkar inte med ett sånt liv helt enkelt, utan jag vill ibland kunna falla tillbaka i någon typ av kontemplativ position som han då förnekar ens ska kunna existera. För allt är inbegripet i den sekulära tron, så att säga. Men jag menar att man har rätt till ett dubbelliv, brukar jag säga. Så man har rätt att, jag är sekulär troende i allt jag gör i vardagliga livet egentligen. Men det finns dörrar in till någonting annat. Och det finns några punkter i den här boken där Martin Hägglund faktiskt öppnar för en sån möjlighet. När han skriver om att vi kanske kan dröja ögonblicket och sådana saker. Att det finns en vila någonstans. Det kan man göra på olika sätt. Och då tycker jag att man kan snudda vid det som man inte vill höra talas om, nämligen evigheten. Mm. Och det där är en dimension som jag tror är viktig, därför att vem orkar leva efter detta som Martin Hägglund säger här? Det har en viss betydelse. Om vi bara skulle definiera det viktiga i vårt liv utifrån dödens horisont, vem orkar detta? Det tycker jag är en viktig reservation mot den här boken faktiskt.
Är det liksom lite samma spår som det här som jag alldeles nyss läste upp om självmedvetandets form, ett villkor för att vi ska kunna stå till svars inför andra? Petra?
Jag tycker att han låter lite grann som Paulus ibland. Eller varför inte någon samtida karismatisk predikant? Liksom avgörelsen stund är i varje nu och vi ska leva uppmärksamma och liksom, vi vet aldrig när döden knackar oss på axeln. Liksom. Men jag har ett annat problem med det här med tidsfokuset. Och det, Hegel är ju en stor profet också liksom inom teologin. Då, även om inte Hegelund riktigt kanske har sett det. Det finns ju många teologer som är Hegel-läsare och som har förstått honom på liknande sätt också. Och där finns det en dansk som heter Vitor Vestel som till slut liksom slog bak ut över den här tidshysterin, alltså liksom kronofilin.
Okay.
Att det hela tiden är tiden i fokus. För att han menar då att utifrån ett postkolonialt eller dekolonialt perspektiv så är det så typiskt västerländskt att berätta de här stora berättelserna om tiden. Och det är så kristet också. Att det finns liksom ett skapelseögonblick och sen så kom det en Jesus eller det kom en Kant eller det kom en Descartes eller det kom någon annan som liksom ändrade alltihopa. Och sen så liksom fortsatte det och så har vi någon typ av eskatologi på slutet. Och när man berättar den där typen av berättelser som börjar i tid, då kan man också alltid vara universalistisk och då säger man att men det här, vi är tidsliga varelser, vi människor, och det är så här det funkar och detta gäller för allt och alla överallt. Men så finns det då som bland annat sån här Native American teologer, en som heter Tinker, som säger att ja, men ni i väst, ni är så fokuserade på tid. Ni liksom missar den här platsbundenheten. Om du börjar i plats, liksom, jag menar, man kan inte skilja tidrum naturligtvis. Mm. Men ändå, om du utgår ifrån en plats och verkligheten där, om du verkligen är närvarande på en plats, då finns inte generaliserbarheten där. Och då blir liksom den så här teologiska tanken om något slags gudomlig närvaro i varje plats, snarare än över tid, den blir liksom en nödvändighet öppen för olikhet och ödmjuk inför varje människas liksom unika position. Och det där är ju någonting som hänger ihop med det faktum att det här är en väldigt, ja, men det är en vit man som skriver igen och han berättar om hur hela världen ska lösas. Och jag har ännu inte läst någon, varken kvinna eller svart tänkare, som har presenterat en förklaring av hela världen på det sättet.
Ja, där tycker jag att det går för djupt in i den postkoloniala labyrinten, för att den slutar med att vi inte längre kan tänka universellt. Och det är ett jättestort problem, för det slutar till slut i den här situationen att människor i en fattig by i Afrika är helt annorlunda än vad vi är. Vi kan inte förstå varandra. Man exotiserar syd och fattiga områden när man har den här postkoloniala synen. Och jag tror att det är fullkomligt livsfarligt att göra på det sättet. För jag tror att vi alla medlemmar av Homo sapiens har ganska likartade behov på många sätt. Vi tänker ungefär likadant. Vi har samma hjärnor. Det finns en universalism här som jag tycker att Hägglund förvaltar väldigt bra, som jag tycker att det postkoloniala har fördärvat under ganska lång tid faktiskt.
Jag förstår precis vad du menar. Ja. De riskerna finns naturligtvis. Men jag tycker att Hägglund däremot är ganska blind för jag menar, det är väldigt få kvinnor i den här boken, och det är väldigt få utan något annat. Liksom. Så det är naturligtvis så att det är ett begränsat perspektiv. Och jag tycker ändå att just den här, att man återigen berättar den här berättelsen om tid, sätter fingret på det. Men sen är det...
Men han skulle säkert invända att även den som klamrar sig fast vid sin plats och låter det definiera hela ens varelse, han är också, eller hon, eller vem det nu är en del av den sekulära trons villkor.
Absolut.
Jag tror han har rätt i det. Alltså.
Ja. Nu måste vi ge lite plats här och
Jag återför det här till något som Göran sa också, som liksom för mig är bokens, nu pratar liksom bokkritiken här, men det som är bokens dramatiska motor för mig, det är ju den ångest som jag känner igen från att läsa just Sartre också, som skapas av den här tiden och ändligheten. Jag tycker att den liksom piskas upp väldigt bra. Mm. Det är det som gör också varför man känner att det här politiska projektet är angeläget. Om det sen, jag kan förstå liksom behovet av postkoloniala interventioner, men jag lutar mycket mer åt det Göran säger. Om man drar det för långt så har vi ingen gemensam platå längre. Att jag tror ju att det liksom... Varje sånt här projekt börjar med att det finns skärvor i varje människa som är mer universalistiska än de skiljer oss från varandra. Mm. Och jag skulle vilja säga att Nu har jag inte varje liksom, litterärt passage i den här boken färskt i huvudet, men jag menar platsen saknas ju inte heller om man läser till exempel Knausgård med just den här fästa blicken på. Det handlar ju inte bara om människor och tid, utan platsen kan ju vara någonting otroligt relevant också hos Knausgård. Mm.
Skulle du säga att Hägglund är mer någon sorts hardcore existentialist än han är marxist?
Det är det begrepp jag använder i min recension, men jag är inte helt säker på att de sakerna är ömsesidigt uteslutande.
Ja, men det ligger ju något i det. Jag menar, man tar Sartre i sitt andra varv där han var marxist också. Nu kommer jag att ihåg vad böckerna heter. Kritik av det dialektiska förnuftet eller något sånt där. Asjobbigt att uttala. Men där är det ju så att han hittar, som jag minns det nu då, nu är ju inte det aktuellt precis, men Sartre gör också den där saken att han lyckas knyta den ångest vi känner inför det ändliga livet och behovet av att leva i projekt. Han knyter det till en samhällsanalys som egentligen är global och universell. Och där är det ju ganska, nu nämner inte han Sartre någonstans, kanske i fotnoterna någonstans, jag vet inte, men, och där kan jag tycka att han kanske kunde ha gjort det, därför att det hade visat att helt nytt är inte detta.
Varför tror ni då att han ger sig i kast med att på något sätt göra en nyläsning eller närläsning av just Marx? Man kan ju tänka sig att det finns många andra man kan ägna sig åt.
Nej, jag tror att det är helt enkelt för att vi har fortfarande i grunden det slags samhälle som Marx försökte förstå och analysera. Det är fortfarande det samhälle vi har. Mm. Eller det produktionssystem, den civilisation vi har. Det är fortfarande det som mötte Marx och Engels på 1800-talet, fast det har utvidgat sig till varenda kontinent och det finns inga platser kvar snart som inte har nåtts av kapitalismens logik. Går man till Marx så är man tvungen att börja om helt enkelt med analys av nuet. Det är nog fortfarande så väldigt hög grad. Det räcker ju inte naturligtvis. Det finns mängder av perspektiv. Feminism som inte Marx hade minsta aning om vad det innebar. Möjligtvis engelskt och så vidare. Men börjar man om där så uppstår en viss, särskilt i nuläget när Marx har varit lite undansopad där i 40 års tid, så uppstår det ju en liten fräschhet i detta faktiskt.
Håller du med om det?
Där har jag absolut ingenting emot. Jag håller helt med, jag förstår precis varför Marx faktiskt också är något relevant. Sen kan man ju förhålla sig olika till hur man använder Marx, men just i och med att vi lever i det samhälle som vi fortfarande lever i så det var det samhälle som han gav sig i kast med. Vi ser ju också de här, när arbetet skulle återfå värdighet i början av 1900-talet, då såg vi liknande begrepp. När Havel skrev den här essän som jag tog upp på 70-talet, då började det tekniska frågan och robotiseringen använde man inte som begrepp då, men också där kom Marx. Alltså Marx har ju varit relevant i de här frågorna och kommer att fortsätta att vara relevant. Jag är inte nödvändigtvis anti-Marx i grunden som en tänkare, men jag ser behovet av en dialog kring de faktiska projekt som har funnits.
Mm. Ser så många tankar han väcker ändå, Martin Hägglund, även om man kan i närläsning vara kritisk mot både det ena och det andra, tror jag. Ni ska ha hjärtligt tack för att ni kom hit och delade med er av era tankar som Martin Hägglund gett upphov till. Och de som har suttit här runt bordet är Petra Karlsson, docent i teologi, Hinnik Pallas, författare och kritiker, och Göran Greider, författare och chefredaktör på Socialdemokratiska Dalademokraten. Filosofiska rummets producent här i Stockholm heter Marie Liljedahl. Dagens ljudtekniker Gardar Hansen och jag, Titti Hahn. Och till sist några avslutande ord från professorn i jämförande litteratur vid Yale University, Martin Hägglund, Sverige Aktuell med Vårt enda liv, sekulär tro och andlig frihet.
För att göra någonting överhuvudtaget så måste man tro på någonting som ett ändamål i sig självt. Om jag ska syssla med filosofi så måste jag tro att filosofi är värdefullt i sig självt som en praktik och att det är viktigt. Men filosofin, liksom alla andra praktiker och institutioner, existerar inte utan att vi praktiserar och är trogna den. Så att tro handlar om vad vi tror på som ett ändamål i sig självt och som kräver våran trohet i praktiken. Sen att det som blir viktigt i boken är just då också att äga att vår tro är sekulär, det vill säga att vi är ansvariga för det vi gör och för att rättfärdiga det och för att ge skäl för det vi gör och inte delegera det ansvaret till någonting annat.